Det här är vår tids inhemska terrorister.
Statsministern jämför våldsvågen i Stockholm med terrorism. Och nu mobiliserar polisen.
Poliser från Kalmar län,
från Östergötland,
Sörmland,
från Värmland. Ett 50-tal norrländska poliser skickas till Stockholm.
Men går det att stoppa skjutningarna och sprängningarna?
Så djupare en konflikt blir och mer våldsam den blir, desto svårare blir det att bryta.
På en kvart får du veta vad som driver våldet just nu. Och varför det blir extra komplicerat när ledarna i konflikten befinner sig utomlands.
We know that he is in Turkey for example.
We don't protect or hide criminals.
Det är tisdag den 24 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Frida Svensson, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Du Frida, du har ju jobbat i helgen. Hur har det varit?
Ja, det är som att lyssnarna vet att när de hör min röst i den här podden, då har det inte varit liksom en lugn, stilla helg utan något helt annat. Och så var det ju. Jag har liksom jobbat konstant här sedan i fredags och det beror ju på att den här våldsvågen som vi har i Stockholm sedan julhelgerna egentligen har blivit ännu mer intensiv. Och jag har haft kontakt med poliser som har jobbat under den här helgen som har sagt att det här kan vi likna med att Stockholm är under attack, vi kan likna det med krig. Någon nämnde också att så här pressad har situationen i Stockholm inte varit sedan terrordådet. Och det var ju just för att det skedde ja, men 5 grova våldsdåd mellan fredag kväll till lördag morgon. Och då pratar vi sprängningar, skottlossning och också ett mord i Solna. Just när man får rapporter om att poliser i tjänst aldrig har varit med om något liknande så förstår man ju att det är någonting annat här. Jag kan tänka att det också liksom väcker känslor hos vem som helst egentligen.
Ja, men, och jag tycker ju att det är så här ständigt närvarande och jag tänkte på det så mycket i lördags eftermiddag så var jag ute och gick med min hund och så hörde jag så här sirener ganska långt ifrån men ändå och min första tanke var så här: nu har det skett ett nytt dåd. Och så var det ju. Då kom det en pushen att det var en skottlossning då i Dalen i södra Stockholm. Där det sen visade sig vara väldigt unga gärningsmän.
Det är väl inte klart just vem som var gärningsman och så. Men polisen stoppade ju en bil efter en biljakt. En bil som sen krockade vid Gullmarsplan. Och man lyckades gripa 2 unga personer där, en 13-åring och en 14-åring som sen är misstänkta för grovt vapenbrott. Mm. Så det säger ju en del. Mm. Och ja, men det som också sticker ut lite mer i den våldsvågen som vi har nu är ju att händelserna sker väldigt spritt. Det är kraftiga explosioner vid Nytorget och sen är det skottlossning i Enskede, det är skottlossning i Uppsala och det är ju en utmaning då rent liksom polisiärt att hantera det också när det är så pass spritt.
Men varför är det så utspritt? Varför är det så många olika områden som det sker?
Först när man pratar om det här så ska man ha med sig att vi har under det senaste året haft jättestora problem med dödsskjutningar. Det är rekord, det är över 60 personer som har skjutits ihjäl. Framförallt i södra Stockholm har det varit jättebesvärligt. Den problembilden känner alla till. I Stockholm så har vi flera konflikter inom de här nätverken som pågår samtidigt. Varje nätverk och kanske även varje individ i de här nätverken har olika typer av konflikter. Och vi har uppskattningsvis 1500 personer som polisen beskriver som nätverkskriminella. Det är liksom plattan som vi står på här.
Ja, men om vi då går in och zoomar in på det som sker just nu och försöker förstå den konflikten, hur skulle du beskriva den?
Ja, det vi vet både genom polisuppgifter men också genom att granska och kartlägga de här dåden, liksom vilka adresser det sker emot och vilka som bor på de här platserna och så, så kan man ganska tydligt se att flera av de här dåden är kopplade till en konflikt som bottnar i narkotikamarknad mellan två nätverk och kanske framförallt två individer på respektive sida, två ledargestalter. Men att det nu också handlar om en slags hämndspiral där man har skjutit mot adresser där anhöriga bor. Det är såklart väldigt känsligt och det skruvar ju upp volymen väldigt mycket på konflikten. Men om man ska titta lite på de här två sidorna då som verkar attackera varandra. På den ena sidan så är det ett nätverk som styrs delvis av en 36-årig man från Uppsala som kallas för den kurdiske räven, för hans användarnamn bland annat då i Encrochat var Fox Kurdish. Han befinner sig i Turkiet och har fått medborgarskap där. Han är häktad både för grova narkotikabrott och förberedelse till mord. Man har från svenskt håll försökt att få honom utlämnad till Sverige. Det har hittills inte gått. Och på den andra sidan så har vi en 24-årig man som kopplas bland annat till Dalen-nätverket. Och det ska ju vara då strider om vem som ska kontrollera vissa narkotikamarknader, bland annat i Västernorrland. Sundsvall pekas ut för att den här 24-årige mannen har bott där och han är åtalad för brott där och så han har vissa kopplingar dit. Och ja, ungefär så ser det ut.
Mm. Och det är det som driver våldsvågen just nu då?
Ja, och jag ska säga också att den här 24-åringen då på den andra sidan, han bedöms också vara utomlands. Så att man gör så här, alltså spränger och skjuter mot adresser med koppling till personerna, ska enligt polisen vara ett sätt att försöka få hem dem, försöka få dem tillbaka och visa sig egentligen, kan man säga.
Mm. Och det är ju extremt cyniskt, för det drabbar ju väldigt många.
Det drabbar många, det drabbar på fler då spridda adresser och självklart också att risken att utomstående drabbas ökar ju också.
Mm. Och som jag förstår det verkar det också just nu finnas väldigt många unga personer som är villiga att ta på sig uppdrag åt de här ledande personerna.
Ja, som vi nämnde där då, de gripna där 13 och 14 år och det egentligen det vi ser nu går ju i linje med vad vi tidigare vet om hur nätverken opererar, alltså att man lejer och rekryterar barn. På presskonferensen som Stockholmspolisen höll i fredags så tog man också upp det här med att barn och unga tvingas utföra vissa handlingar. Och då tror jag att man ska ha med sig det att här finns hela spektrat. Det finns barn och unga som tvingas under väldigt grova hot. Kanske att man ska ge sig på deras familjer. Och de som efterlyser ett morduppdrag som är liksom hungriga och vill visa sig och få liksom status i den undervärlden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det som sker just nu, har polisen koll på det, skulle du säga?
Ja, jag har ju sedan i fredags haft oändligt många samtal med poliser. Framförallt poliser som jobbar på utredningssidan, alltså som inte är ute i uniform och plockar vapen och så, utan de som har som ansvar att de här brotten ska gå till åtal och kanske även fällande dom. Och på utredningssidan så är man ju väldigt pressad. Det är ju, man larmar om att det finns uppenbara kopplingar mellan flera händelser, men vi har väldigt svårt att få en sån överblick. Man kan jobba på väldigt effektivt under en helg i liksom jour och beredskap, men sen när ärendena ska lämnas över klockan 8 på morgonen i den liksom ordinarie driften, där bromsas det upp direkt, för där hamnar man i liksom de vanliga köerna till forensiska undersökningar, köerna till IT, plus då att rent personalmässigt så är det väldigt, väldigt pressat. Och som bland annat Svenska Dagbladet har berättat om tidigare, så får ju idag i allt för stor utsträckning väldigt unga eller gröna och oerfarna utredare ett stort ansvar för att driva de här utredningarna framåt.
Mm.
Och då blir det ju svårt, speciellt när det finns då uppenbara kopplingar till andra länder, där man liksom går in på någon slags här diplomatisk eller politisk nivå. Det är väldigt svårt. Men nu, som jag förstår det, så riktar man in sig väldigt mycket på utförarna, alltså de som håller i vapnet och trycker av. Så.
Ja, men det du beskriver här är ju dels då den här internationella kopplingen, men också som du sa att det handlar om att få del av en narkotikamarknad i andra delar av Sverige som inte är Stockholm. Och just nu har ju Stockholmspolisen fått mycket förstärkning hit till huvudstaden för att det sker så mycket här. Men hur påverkar det resten av landet?
Ja, jag pratade med en källa i Sundsvall som muttrade lite om att ja, men man kopplar tydligen konflikter hit, men vi får skicka iväg en massa folk till Stockholm. Och ja, det är ju liksom en stor resurs som skickas till Stockholm just nu av poliser. Men jag har också fått larm från poliser som säger att ja, men vart är våra 50 socialsekreterare då, när vi har så många unga gärningsmän eller misstänkta? Det är i princip fullt på SIS-hemmen och man måste koppla in socialtjänsten i de här ärendena, så att man kan inte bara tillkalla liksom blå resurs, menar man.
Mm. Det känns ju väldigt mycket nu som att man försöker stoppa den här akuta branden, men som jag förstår det av de poliser som du har pratat med är ju också att man efterlyser till exempel en gängkommission. Vad är det för någonting?
Ja, förslaget kan jämföras med när man tidigare inom polisen använde sig av kommissioner som ett sätt att organisera sig. Som rånkommissionen bland annat, när man skulle rikta in sig på att stoppa ungdomsrånen. En gängkommission bestående av ett 60-tal personer kanske, som jobbar väldigt riktat mot de mest röda konflikterna vi har, och individerna kopplade till de konflikterna. Vad har vi på de här? Och vad kan vi göra för att få bort dem just nu som verkar vara så drivande? Och att man också skulle jobba mot åklagare som är kopplade till den här kommissionen, där man också kan prata mer med varandra och få den här överblicken och samordningen som krävs när läget är så extremt. Jag ville väldigt gärna ställa den frågan till förordnad regionpolischef i Stockholm, Mattias Andersson, men jag har inte fått intervjua honom. Men jag tycker det vore intressant att se hur man ledningsmässigt i så fall avfärdar ett sånt förslag och hur man motiverar det.
Mm. Vi får hoppas att du får en intervju till slut kanske.
Ja, de har ju lite annat just nu.
Men du Frida, det finns en frustration inom polisen. Det finns en frustration bland allmänheten. Vi ser att fler utomstående kan drabbas av det här hänsynslösa våldet. Vilket kanske också har skett. Den här dödsskjutningen i Solna tror man ju är en felskjutning.
Ja, och även i Södertälje här i höstas också har vi ett exempel.
Alltså, kommer vi få se ett slut på den här våldsvågen?
Ja, jag vet inte om jag är rätt person att svara på den frågan. Jag vet bara att jag genom åren har intervjuat många kriminologer som har sagt att efter i år då lugnar det nog ner sig, eller att nu har vi nått piken. Med facit i hand utifrån de senaste åren vet vi att så har det absolut inte varit. Så jag vet egentligen inte vad man grundade det på, om det bara är en så här inneboende känsla av att man måste behålla hoppet på något vis.
Mm.
Men det kommer ju inte att vara så extremt som det är nu, men för att det ska lugna ner sig så krävs det ju bland annat att de här mest brottsaktiva individerna plockas bort från gatan.
Mm.
Och för att det ska ske långsiktigt, då räcker det inte med att man griper, utan då ska det ju nå hela vägen till domstol och även fällande dom.
Mm.
Och det vet vi ju är en stor utmaning för polisen. Så vi får väl se helt enkelt.
Mm. Tack Frida för att du var med i dagens story.
Tack så mycket.
Programmet idag klipptes av Lasse Edfast, redaktör av Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från SVT och Sveriges Radio. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.